God morgon, Helen.
God morgon Angela.
Vad har du på hjärtat idag?
Idag så har vi fått ett brev, en fråga från en av våra lyssnare.
Ett lyssnarbrev.
Jajamän.
Det är Hanna som har skrivit in med en fråga.
Det lyder så här. Jag var på samma dykplats utanför bergen i Norge i april och oktober 2023. I oktober märktes hösten i tångskogen och jag förväntade mig att all praktfull Palmaria palmata som jag sett i april skulle vara ett minne blott. Men det var fel. Palmarian var där och såg fin ut. Så jag undrar, är det samma eller olika delar av livscykeln jag har sett? Läste att det är tetrasporofyten eller hangametofyten som syns och att det tar 9-12 månader för hangametofyten att bli fertil. När på året finns de olika formerna? Existerar de samtidigt? När och under vilka förhållanden släpps tetrasporer och spermier? Och slutligen, finns det någon litteratur som sätter algers livscykler i relation till årstider, temperatur och ljus?
Men du, det där var väl helt fantastiskt. Vilken bra fråga.
Ja, så att jag tänkte att istället för att jag svarar en person på det här så blir det ju ett poddavsnitt.
Bra tänkt.
Så idag så pratar vi om rödalgen Palmaria palmata, även känd som dulse eller söl. Och som jag tycker är en av de allra godaste algerna att äta. Så, rodofyten eller rödalgen Palmaria palmata tillhör familjen Palmariaceae. Och familjen Palmariaceae kan vi hitta i kalla vatten i Nordatlanten och norra Stilla havet. Men just Palmaria palmata finns bara i Nordatlanten och där är den noterat så långt söderut som i Portugal. Färgen på bålen är lila, röd eller brunröd. Och den blir gul eller rosa efter torkning och blekning i solen om den spolas upp på land. På tidvattenskuster, alltså de som har ordentligt tidvatten, inte svenska västkusten, så växer den i nedre delen av tidvattenszonen på steniga stränder och kan såklart då hittas på hårda ytor som sten och musselskal, men även som epifyt på fukusarter, kanske främst Fucus serratus, eftersom den inte gillar att bli så torrlagd under lågvatten. Den kan också vara på Laminaria hyperborea på Steepest där och faktiskt även på Laminaria digitata. Det är lite ovanligt för en alg att den kan göra båda, alltså då både vara växa på hårt substrat och som epifyt. Men rödalger är oftast lite ovanliga. Den kan antingen förekomma som solitära plantor eller bålar, eller så kan den också växa då i täta bäddar där det är riktigt gynnsamt.
Men, nu måste jag fråga. När den växer som epifyt så noterar jag ju till exempel de här två laminarian. Vill den växa på själva bladen eller växer den på stipes?
På Laminaria hyperborea så är det ju stipes den växer på. Det är ju framförallt stipes där som är otroligt påväxt eftersom det är lite, nästan lite vet, orakade ben brukar vi säga som karaktär på den. Den har en bra ruggad yta, förekommer också såklart ner mot haptärerna där det finns gömställen. Jag har inte sett den som epifyt på Laminaria digitata själv, men den har ju en väldigt mycket glattare yta. Så nu killgissar jag och säger att jag skulle gissa att det är på bladet den växer, men då egentligen som kanske epifyt på ett mossdjur som sitter på Laminaria digitata.
Ja, just det.
För när mossdjuren har dött så lämnar de ju som små äggkartonger efter sig som är perfekta för en liten spor att landa i.
Ja, men jag är nöjd där du.
Den här arten gillar inte vågor och det kan man ju nästan räkna ut när man ser på bålformen som är det här bladet och det lilla lilla holdfast som det har. Så den finns inte på vågexponerade lokaler. På amerikanska kusten har man noterat den ner till 10 meters djup och jag har hittat den på ungefär samma i Sverige på västkusten. Den verkar föredra lokaler i nordlig riktning, alltså då lite skuggat, så den behöver inte nödvändigtvis ha gassande sol. Gärna med mycket block, medelstora till stora, vilket jag tycker stämmer bra med det jag hittat den. Om vi kort går in på ekologin så finns det ingen art som man vet är helt beroende av dulse eller palmaria för att överleva. Men många tycker om att äta den och betning är ju faktiskt en faktor som påverkar beståndens täthet och utbredning. Bland lunchgästerna så hittar vi olika gastropoder som exempelvis sjöharen Aplysia punctata, strandsnäckan Litorina littorea och flera skålsnäckor. Även abalone, Haliotis tuberculata som finns längre söderut betar gärna palmaria. Och såklart så har vi ju sjöborrar och blandade amfipoder, de tackar inte heller nej.
Men du Ellen, då vet jag, alltså ser man betningsskador på palmarien då eller?
Ja, det tror jag att man gör. Man ser hur de har, det beror ju på vem som har betat. Om vi tar en art som liknar den som Dilsia carnosa, köttbladet, så kan man ju se att den får hål i bålen. Palmaria palmata, som sagt, jag kan tänka mig att sjöborrar brukar ju oftast beta av vid holdfast och sen så äter de upp allting, medan andra som gastropoder och sånt, beroende på om de har en rasptunga eller en sugsnabel, så blir det ju olika typer av beteskador.
För många gånger har jag förstått att det faktiskt är biofilmen de är ute efter, alltså att det är surprise, de epifytiska kiselalgerna som de käkar.
Nämen, nämen. Det kan det säkerligen vara. Men just de här är faktiskt sådana där jag tror att man har hittat att de faktiskt, man har väl gjort den här isotopstudie och sett att de faktiskt äter algen, och inte bara kiselalgerna.
Gött, jag är nöjd igen.
Mm. När den växer ut i naturen, den här algen, så fäster den mot substratet med en liten skivliknande fäste eller holdfast då. Och så bildar den en liten kort stipes och sen så en platt bladformad tallus. Formen, den bladlika formen på tallusen är handlik, påminner om en handflata med fingrar. Och på engelska så heter det palmate och kan översättas som platt handflata. Och det är just denna palmata form på tallus som har gett artepitetet palmata.
Återigen, latin, latin, latin.
Ja, det ser man. Det blir roligt när man börjar förstå vad grejerna är. Och det är en bra descriptor också på bålformen tycker jag. Tallusen eller bålen växer vanligtvis upp till 10-20 cm. Men det finns observationer från saltare vatten på Irland att de kan bli 50 cm långa. Och under vissa förhållanden så har man då sagt att de blir upp till en meter stora.
Och herre jösses.
Ja, det är rätt bitigt. Men som sagt, Sverige 10-20. Du och jag känner ju till hur den här ser ut och hur den känns. Den är ju lite så här, ganska tunn och lite sladdrig. Men är de äldre än ett år så kan de ha en mer läderartad konsistens. Så de blir liksom inte bara större utan också lite tjockare. Ändrar texturen. För hos Palmaria palmata så sker den nya tillväxten i den meristematiska vävnaden som finns runt bladets apikala spetsar. Så vi ser alltså en topptillväxt, även om det inte alltid är helt tydligt var en topp slutar. Om vi håller en hand framför oss så kan man tänka sig att det är fingrarna liksom som växer till nästan.
Okej.
Okay. Så hos äldre individer så producerar dessa regioner ibland också ny tillväxt i form av det som på engelska kallas för proliferations. Har vi något bra svenskt namn för proliferations?
Jag satt och funderade på hur fasen man bara uttalar det när man läser det. Proliferations. Nej, jag kan inte komma på något. Det är ju lite utskottsaktigt.
Ja, prolifikation. Nej,
vi lämnar det.
Det är i alla fall nya små blad som växer ut runt bålens kanter. Det finns en kul artikel av Cran och Geary från 2006 som har kartlagt flera olika morfotyper av Palmaria palmata runt Irland. Och morfotyper, det är ju variationer i utseende som ofta orsakas av olika miljöförhållanden. Så en typisk individ har en bred, platt, bladformad bål, men andra morfotyper till exempel har mycket tunnare och smalare tallus.
Här måste jag fråga, är det Geary som håller på med algebase?
Jajamän.
Gött mos.
Dessa morfotyper förekommer ofta på lokaler med starka tidvattensflöden eller strömmar, som det exempelvis kan finnas i trånga sund mellan öar där vattnet liksom trycks ihop. För att komma igenom. Och det var ju det vi sa innan. Att de gillar inte vågor. För det rycker ju. Men en ström däremot är liksom ett mer, kan man säga, laminärt flöde. Så det verkar de då klara av och funka på. Och de här smala morfotyperna som man hittat där. Kallas Palmaria palmata var sarniensis. Och Palmaria palmata var sobolifera. Alltså variation. Och här får vi en bra ledtråd till var vi kan finna en av formerna. För sarniensis betyder nämligen från Guernsey. Så det ligger ju i namnet. Och sobolifera betyder skottbärande. Så här kan vi då gissa på att den här varianten har många prolifikationer. Och kanske ett ganska buskigt utseende.
Jag vet inte om jag har sagt det, men latin, 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 latin.
Vi får fortsätta sen med våra avsnitt av latinska böjningar och meningar.
Oh, ja. Men du, det är lite kul ändå med arter som har en hög morfologisk plasticitet. För då får man ju många fina olika former till sitt herbarium. Fast om vi återgår till ursprungsfrågan här, så är det ju så till stor del har ju Hanna koll på det hela.
Ja. Hela livscykeln för Palmaria palmata identifierades i slutet av van der Meer och Todd år 1980. Så inte jättelänge sedan, men hyfsat länge sedan. Den är diplohaplontisk och växlar således mellan ett sexuellt gametofytstadium och en asexuell tetrasporofyt. Palmaria palmata uppvisar även en extrem sexuell dimorfism, där honen existerar som en mikroskopisk skiva, ungefär 0,1 mm i diameter, jämfört med de makroskopiska hanarna som i salta vatten kan bli upp till 50 cm långa. Ish då. Med tanke på storleken på de kvinnliga gametofyterna så har det hittills varit omöjligt att hitta dem i vilda populationer. Så de har man bara sett på labb.
Man kan ju tänka sig att man kunde ha använt sig av lite mer mikroskop.
Man har nog använt sig rätt mycket av mikroskop här. För hongametofyterna har då i in vitro-experiment blivit könsmogna bara dagar efter frisättning av tetrasporer, när man tittat just på det här med hur lång tid livscykeln tar. Trichogyner observerades på planter som bara var 4 dagar gamla och förblev tydligt synliga i flera veckor. Hongametofyten utvecklar reproduktiva strukturer som kallas carpogoniums, som var och ett bär ett ägg, och tillsammans med rörformiga filament som kallas trichogyner för att ta emot spermatia.
Jag vill bara för ordningens skull poängtera att in vitro, det är alltså att man har gjort det på labb.
Precis, i en liten petriskål.
Och in vivo blir då?
I livet.
Bra, Ellen. Men du, man känner igen den här termen trichogyner, men faktiskt inte bara fråga om alger. Uttrycket förekommer väl även när man pratar om förökning hos svampar, eller?
Helt rätt. Helt rätt.
Ja, ah, minsann.
Ja, en professorstitel är inte att förkasta. Men det var intressant med de här in vitro-försöken, för allt eftersom honorna åldrades så minskade antalet trichogyner, och de kunde inte återfinnas på plantor eller då den här lilla, lilla mikroskopiska bålen efter 5 månader. Däremot så behövde hongametofyterna flera månaders vegetativ tillväxt innan de bildade spermier. Så precis som Hanna har hittat så tog det mellan 9 till 12 månader för hanarna att mogna. Och det här är intressant, för att det brukar snarare vara så att det tar längre tid att bygga upp energi för att producera ägg än spermier. Men här är det alltså tvärtom. Och konsekvensen av detta blir såklart att honor måste befruktas av äldre hanar från föregående med tanke i generationer. De diploida tetrasporangierna utvecklades sedan direkt på de befruktade honorna. Och när de började utvecklas så växte de helt över de små honorna, och sen bildade de sina egna holdfast för att fästa vid underlaget.
Men du, alltså nu får jag korskoppling och kortslutning mellan hjärncellerna. Hur hela friden lyckas man ta reda på den här livscykeln?
Med ett mikroskop. Nej, det var faktiskt först när honor som hade fått en recessiv mutation som gjorde att de endast bildade det gröna pigmentet klorofyll A. De lyckades alltså inte bilda de andra accessoriska pigmenten. Och då kunde man isolera dem i en kultur, och då kunde man studera hela livscykeln och fullborda den kopplingen. Genom att observera befruktningen in vitro och den efterföljande tillväxten av tetrasporofytfasen över den lilla gröna honan kunde man då skilja ut att det var en hongametofyt och inte tetrasporofyten, så att man hade helt enkelt olikfärgad vävnad.
Härligt pilligt.
Ja, det förstår lyckan när de lyckas få tag på en muterad som blir grön. Och känna att nu kan vi sätta det här. Men håll i det då. För preliminära observationer indikerar att carpogonium är en enda cell. Det verkar inte finnas någon carpogonial gren eller någon hjälpcell. Så tetrasporofytfasen utvecklas från zygoten genom enkla mitotiska uppdelningar. Vilket tyder på att livshistorien bäst tolkas som att den saknar en carposporofyt och därmed då är bifasisk. Till skillnad från trifasisk, vilket ju annars ofta är så här klassisk rödalg.
Ja, nu blev det svårt för att det var lätt, ja.
Precis, så egentligen typ ish nästan tvåfas, fast trefas, fast ändå inte riktigt. Men så när man ser palmaria, antingen i landsbollad på stranden eller på, som jag sa innan, 5-6 meter djup och neråt, så är antingen diploida tetrasporofyteres eller haploida manliga gametofyter man ser. Men de här två stadierna då, de är isomorfa, vilket gör det svårt att skilja dem åt tills sori produceras på tallus när de blir reproduktiva. Och här är det alltså då både sporofyt och gametofyt ungefär som producerar soriliknande vävnad, fast då av olika sorts. Och på hangametofyten så bildas spermatia när man snittar vävnaden, och på tetrasporofyten bildas det såklart då tetrasporer.
Ja.
Mm. Och då kan du ta fram ditt mikroskop som du alltid har med dig överallt du går. Och då kan du se att den här vävnaden innehåller sporerna samlade i grupper om 4, därav namnet tetrasporer. Och varje tetraspor innehåller hälften av hela uppsättningen kromosomer, så att när de smälter samman med varandra sen så blir det en diploid organism. Det blir fint. Men då kanske du undrar, var hittar jag de här sporerna? Ja, på tetrasporofyten så är sori mörkröda, något upphöjda fläckar som är oregelbundna i formen och så fyller upp mitten av tallus. På de manliga gametofyterna så kan sori identifieras genom tydliga, släta, oregelbundna fläckar, också på samma plats ungefär. I huvudsak så har manliga sori samma form som de på tetrasporofyterna, men de är färglösa istället. Så mörkrött tetrasporofyt och färglöst hangametofyt. Och efter att tetrasporerna har släppt så fäster de snabbt vid vilket lämpligt hårt substrat som helst. Det kan vara sten, det kan vara skal, det kan vara kelpstammar. Undrar om det skulle kunna vara dykare som ligger och fotograferar och ligger still för länge. Och tetrasporerna utvecklas ändå till haploida gametofytväxter eller gametofytbål med ett könsförhållande på cirka 1:1.
Jo du, men när på året förökar sig de olika stadierna?
Ja, det var ju också någonting som Hanna undrade. Både tetrasporofyterna och hangametofyterna blir fertila under senhösten, tidig vinter ungefär där, så novemberish kanske. Och deras reproduktionsperiod kan sedan sträcka sig över flera månader. Så lite beroende på plats och väder skulle jag tro, så kan vi säga att förökningen sker under vinterhalvåret. Medan den fysiska tillväxten sen, den gynnas av ljus, så den kommer igång direkt efter, så under våren. Och så når den sin topp under sensommaren. Och eftersom hanarna behöver ett år på sig för att komma ikapp och mogna, så är det ju lämpligt att de har fått växa rejält under sommaren och sen utvecklar de då reproduktiv vävnad under hösten och mognar fram till nästa vintersäsong. Så att Hanna såg stor och fin palmaria under hösten i Norge, det stämmer ju bra med det här. En studie i Trondheimsfjorden har funnit mogna tetrasporofyter från oktober till maj och mogna hangametofyter från november till april. Och då har de växt till sig under sommaren, de ska mogna fram, de ska fortplanta sig under vintern. Och då vill de ju inte förlora biomassa, utan de är på topp i storlek. Så det var säkert både hangametofyter och tetrasporofyter som Hanna såg, eftersom båda synliga sader existerar samtidigt. Så i oktober höll de på att mogna fram och i april var det kanske några av dem då som var i slutet av fortplantningen. Oavsett om det var gametofyt eller tetrasporofyt.
Men du, så som Hanna frågar, vet man om det är ljus eller temperatur som triggar mognaden av just gametofyten?
Blir du förvånad om jag säger att det troligtvis är båda?
Nej.
Utvecklingen och mognaden av tetrasporangial vävnad utlöses av kortdagsförhållanden. Alltså då inte mer än 8 timmar ljus per dag. Och en temperatur på 10 grader Celsius eller lägre. Vi får tänka på att det här är ju en kallvattensart. Men nu kommer ett litet män här, för det är en röd alg. Utvecklingen av tetrasporangia har också rapporterats under en fotoperiod på 12-12 ljusmörker. Men då med en lägre irradians, eller ljusmängd, än vad som användes i de ovannämnda studierna, där man såg att det var kortdag. Så det här tyder på att en långvarig låg exponering för par, par är fotosyntetiskt aktiv strålning, det är ljus som man använder för fotosyntes. Så långvarig låg exponering för par är den faktiska utlösaren för fertilitetsinduktion i Palmaria palmata. Så antingen kort dag eller låg ljusintensitet.
Då vill vän av ordning infoga att par är 400-700 nanometer.
Precis, rött till blått.
Nej, blått till rött, tack.
Ja, förlåt, blått till rött. Helt rätt, helt rätt.
Fortsätt.
Ja, det här fotoperiodiska kontrollen av sporutvecklingen kombinerat med ett ganska specifikt temperaturkrav minskar såklart reproduktionsfönstret och begränsar artens utbredning till tempererade och arktiska områden där vi har en stark säsongsvariation, så att du får både den låga temperaturen och ljusförhållandena. Och att ha tidpunkten för fortplantning under vintern kan vara en strategi för att säkerställa en kraftig vegetativ tillväxt på våren under optimal bestrålning och dagslängdsförhållanden. Att man fortplantar sig under vintern och sen så under våren där så liksom, då är man redo och klar, och så kan de gå från zygot så att säga, att det blir en snabb tillväxt som kommer igång där.
Men du, det förekommer ju odling av den här arten kommersiellt just för att den här arten, den här rödalgen, har så pass högt proteininnehåll. Till exempel om man jämför med odlade brunalger som saccharina. Och när man då pratar odling, vad är det för miljö den vill ha för att växa bra?
Ja, det här verkar vara väldigt olika beroende på vilken ekotyp man odlar. Alltså var har du hämtat ditt material, genetiska material ifrån? Så när man läser resultat från studier så ska man vara noga med varifrån de har hämtat materialet de har studerat. För där kan man få lite olika svar. Vi pratade ju innan om att den var morfologiskt plastisk här och vi hade de här långsmala ekotyperna uppe på Irland. Så generellt så verkar den optimala temperaturen ligga mellan 6-12 grader. Över 14 grader har man sett att tillväxten minskar och den gillar inte varmare än 20 grader. Och det är oroväckande om det skulle bli varmare. Men samma variation mellan ekotyper ser vi för salinitet exempelvis. En studie hävdar att den vill ha stabil salinitet mellan 30-40. Fast om man då tänker att den även växer grunt i tidvattenzoner, och där kan det bli kortare pulser av utsötning om det exempelvis regnar under en lågvattenperiod. Kan det bli väldigt sött en kort stund. Så jag skulle säga att den är ganska tolerant ändå och klarar av de här små skiftningarna liksom, men att kanske då på längre sikt så vill den, inte ha, den vill kanske inte ha årstidsfluktuationer. Men en studie på palmaria som gjordes uppe vid Spetsbergen, de såg en kraftig inhibering av fotosyntesen och jättehög mortalitet vid 15 PSU. Medan då tittar vi på en annan studie som är gjord i danska kustvatten. Har man en ekotyp där som växer bäst vid 15 PSU jämfört med 25 och 35?
Alltså du, jag tycker det här ser otroligt häftigt, den här plasticiteten.
Ja, det fascinerar mig. Det är någonting av det roligaste med alger tycker jag. Det var ju en av de saker som fascinerar mig bäst med blåstång. Är ju just hur otroligt anpassningsbar den är på så många parametrar. Och just den är att palmaria kan vara så anpassningsbar i salthalt. Är ändå ganska respektingivande. För det är ju någonting som många organismer har otroligt svårt att justera för. Och då tänker jag ju lite sådär att. Med, om man skulle då selektivt avla på den här så kanske man kunde få fram en som man kan odla längre in i Östersjön.
Oh, häftigt.
Eller hur?
Men du, proteininnehållet den här, hur ligger det till jämfört med till exempel ulva, grönalgerna då?
Mm. Det är ganska jämförbart faktiskt. Om vi skördar vilt palmaria, alltså vildväxande då, så är det mest protein under vinterhalvåret. Inte så konstigt. Och det här kan man få till i odling genom att då imitera vintern. Genom att ha låg ljusintensitet och hög tillgång på kväve i vattnet. För det är ju så det är ute i naturen. Det är ju på vintern som mest näring är löst i vattnet. Och så är det mörkt. Det som påverkar proteininnehållet är bland annat att det bildas högre halter av proteinhaltiga vattenlösliga pigment. Framförallt fykoerytriner, men även en del fykocyaniner. Som då normalt ökar på vintern och minskar på sommaren.
Och då är det ju de som ger den röda färgen.
Precis, fykoerytrinerna ger rött och fykocyaninerna är faktiskt blå ton, cyan. Men det är det som bidrar till den här blå-lila skiftningen. Och det blir ju det här, det är de accessoriska pigmenten som behövs för att kunna fotosyntetisera vid låga ljusmängder. Så på vintern är det ju mindre ljus än på sommaren och då behövs det mer pigment rent logiskt. Och därför så lagrar den upp mer pigment och då blir det, är det en proteinberikare, så då blir det en högre proteinhalt på vintern.
Och liknande pigment återfinns hos till exempel cyanobakterier.
Som är bakterier och inte alger.
Mm.
Fördelen, apropå odling då, det är faktiskt att det har inga kända sjukdomar. Det kan bildas gallor som produceras av nematoder, koppepoder eller bakterier ibland på bladen. Och den närbesläktade arten Palmaria mollis kan bli infekterad av en svampliknande oomycet som heter Petersenia palmaria. Men uppenbarligen så är Palmaria palmata inte mottagliga för denna parasit, så att rent så att säga, odlingsbarheten är hög eftersom den inte kan åka på något skit.
Ja, cool. Men du, hade du några boktips eller?
Ja, den brittiska fältfloran som vi tipsade om i julas, Seaweeds of Britain and Ireland, har en del information om detta. Men som alltid så är det bästa sättet att ta en blyertspenna och notera flitigt i din egen, observera din egen bok. Allt det du får reda på, då blir det bäst tycker jag. Man får helt enkelt göra sig en bra algbok.
Jag har och en annan fundering. Det här, alltså, jag som ändå håller på med de här grejerna och är bekant med alla begrepp som kommer upp, känner ju att det bitvis blir korskoppling som sagt i hjärncellerna. Och jag har någonstans sett att man kan ta ett sånt här avsnitt där man lyssnar på ljud och sen med hjälp av någon form av AI, vilken jag vet jag inte just nu, kan man få det utskrivet.
Vad bra, då kan man få med alla våra suckar och stönar också.
Det vore ju fantastiskt för alla våra lyssnare att få ta del av oss live, även skriftligt så att säga, eller hur det nu blir.
Vi kanske ska tänka på den. Men vad vi definitivt kan tipsa om är att om man googlar på Palmaria palmata livscykel, då får man upp bilder på livscykeln tydliga och bra. Och då kan man ha den och titta på medan man lyssnar. Det hjälper lite grann.
Kan det vara så att den finns som månadens alg på tångbloggen?
Jajamensan, vi har tagit upp Palmaria palmata som månadens alg. Så det är bara att söka i månadens algarkivet på tångbloggen, så finns det där också.
Ja, men jag ska kolla upp det. Var vi nöjda där eller?
Ja, jag tycker att nu har jag tjötat så mycket så att jag hoppas att Hanna som ställde frågan är nöjd. Och att alla våra lyssnare tyckte att det var kul att höra lite om Palmaria palmata och också besugna på att åka upp och bada utanför bergen.
Men är det tack och förlåt som gäller nu då eller?
Ja, tack och förlåt.
Bra där. Det säger vi.
Ha det fint.
Tjing tjing!